Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag hade inte alls tänkt göra något längre inlägg i sociala medier eller någon annanstans heller för den delen angående corona och covid-19. Men successivt har omständigheter eller kanske främst insikter fått mig att ändra mig på den punkten. Det ska det här programmet handla om. Men först tänkte jag presentera mig. Men det är svårt. Hur gör man det? Hur definierar man sig själv? Okej, jag gör ett försök. Jag är en sensitiv själ. Jag känner väldigt mycket och väldigt djupt. Och det gäller alla sorters känslor. Jag är också bra på att suga åt mig intryck och allt som sker runt omkring mig precis hela tiden. Det gör i sin tur att jag behöver mer återhämtning än många andra. Samtidigt är jag stark och en riktig fighter, har det visat sig. För några riktigt tunga omgångar i livet har jag tagit mig igenom. Jag skriver och jag är ganska bra på det. Och så försöker jag måla, fota och sjunga, men lyckas inte alls lika bra med det. Jag får helt enkelt ta det med ro. Inte bli förtvivlad som jag blev som ung när allt var så himla dramatiskt hela tiden. När jag känner för något då kastar jag mig rakt in i det och jag älskar att utvecklas personligt och människor som vill saker och visar sin sårbarhet lockar mig. Och när min kropp fått sig en rejäl träningsomgång då är jag nöjd. Om jag idag skulle välja ett annat yrke än de jag har skulle det vara ambulanssjukvårdare. När jag var liten var jag fascinerad av eld och länge ville jag bli brandman. Sen ville jag bli brandingenjör för att till sist landa i ambulanssjukvårdare. Jag drivs av saker som är på riktigt och ett sånt här yrke måste bara ge oerhört mycket mitt i allt det svåra, jobbiga, osäkra, otrygga och många gånger tragiska arbete. De två yrken jag har idag utövas i mångt och mycket framför en dataskärm. Jag trivs där också, särskilt när jag skriver på egna bokprojekt eller gör bokomslag. För snart 4 år sedan startade jag ett bokförlag, en dröm jag närt hela livet. Men som av olika anledningar, som livet i sig självt till exempel, gjort att det inte blivit av. Men en dag försattes den skola som jag då arbetade på i konkurs. Och jag stod utan jobb, men med lönegaranti. Och jag tog chansen. Det var då, eller aldrig. Och det ångrar jag inte en sekund. Det är kul och spännande, utvecklande, men också jäkligt knepigt och svårt ibland att vara förläggare. I mitt andra yrke som handledande specialpedagog i förskolan träffar jag många människor och förflyttar mig runt i kommunen. Men mycket datatid blir det också. Jag dokumenterar, utför och skriver till exempel kartläggningar och handlingsplaner och mycket annat. Jag har just klivit över 50-strecket och fyllt 51. Jag är gift, har 3 vuxna barn, 2 vuxna bonusbarn och 1 barnbarn. 4 katter, 1 gammal mamma och 1 pappa som inte längre lever. Och syskon, det har jag bara i fantasin. Jag har släkt och vänner, vissa av dem i en så kallad riskgrupp. Temat i det här programmet är som ni vet corona. Mitt namn är Nina Eklund Tegar, men det går faktiskt lika bra att säga bara Nina Tegar. Här är Sia med låten Never Give Up.
I've got a demons that won't let me sleep.
kan ha missat corona eller covid-19. Inte jag, inte du, nej, ingen. TV, radio, sociala medier, tidningar. Ja, alla fokuserar på detta virus. Och nu även jag. Vilket min intention från början alltså var att inte göra. Alla andra gjorde det och jag lät bli. Så enkelt var det. Trots att jag borde ha känt rädsla och oro och kanske till och med ha sällat mig till dem som skriker ut sin rädsla och frustration i sociala medier med tanke på att mina känslor lätt stegrar sig och blir överväldigande. Men nej, jag satt lugnt i båten redan från början och på sätt och vis gör jag det än. Med det menar jag inte att jag inte känner oro eller rädsla, bara att jag inte låter mig övermannas och bli paralyserad. Jag får inte tunnelseende utan hoppas och tror att jag ser klart och någorlunda realistiskt på situationen. Detta är också något som journalisten Karin Boys skrev om i DN den 21 april. Utbrott av smitta ska tas på allvar utan att man tappar koncepterna och drabbas av panik. Artikeln är intressant och handlar om att epidemier har format mänsklighetens historia. Ett exempel på det är spanska sjukan som bröt ut under första världskriget och skördade runt 2-5% av jordens befolkning. Eftersom mycket av sjukvårdsresurserna gick till skadade soldater kunde smittan både mutera och sprida snabbare. Forskning idag pekar på att spanska sjukan också kom från Kina och var en form av fågelinfluensa. Naturligtvis skulle jag vilja säga kan inte jag heller undvika att bli mer och mer berörd av det som händer ute i världen och här hemma i Sverige. Vi matas dagligen med siffror om hur många som smittats, med eller utan symptom, hur många som dött det senaste dygnet totalt i Sverige och i andra länder, om politiker och experter som uttalar sig, om andra experter som motsäger, om alla inlägg på sociala medier, om människor som förlorar sina arbeten, om krisen på sjukhusen, bristen på skyddsutrustning, om småföretagare som går omkull, om att även större företag drabbas, att vi nu har landets högsta arbetslöshet på mycket länge. Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation och vi vet inte var det slutar. Klart som tusan att det är otäckt. För en kort tid sedan vaknade jag till mitt i natten och det tog någon sekund innan jag förstod vad det var för känsla som for genom min kropp. Det var en plötslig tacksamhet över att min pappa inte längre fanns i livet. För om han hade levat skulle han aldrig ha klarat av coronaviruset. Hans lungfunktion var nedsatt till mindre än hälften och när han en gång drabbades av lunginflammation var han över på andra sidan för ett kort ögonblick. Men den fantastiska intensivvården fick honom tillbaka i allra sista stund. Jag har sett min egen pappa kippa efter luft så att kroppen hoppar och studsar i sjukhusängen. Jag har sett desperationen av att inte få luft i hans ögon. Jag har hållit hans hand när han legat nedsövd i respirator och jag har lidit med honom under hans långa och långsamma rehabilitering efteråt. Den gången fick han ytterligare 24 år i livet. För detta är jag oerhört tacksam. Idag ligger långt fler människor än normalt i respirator och kan inte andas själva. De kämpar för att överleva. Vissa dör. Många dör. Anhöriga tvingas uppleva skräcken. Viruset kryper under huden. Samtidigt som det pågår en mängd personliga tragedier runt omkring oss varje dag befinner sig hela världen i ett slags standby-läge. Det i sin tur leder till en mängd allvarliga konsekvenser för enskilda individer, sjukvård, arbetsplatser och företag, skolor, förskolor och så vidare. Listan kan göras lång. Och ovissheten inför framtiden är tuff och svårhanterbar. Min mamma, som är nästan 80, befinner sig i karantän. Släkten i Kalifornien har ytterst strikta restriktioner. Min äldsta dotter, som i allra högsta grad är i en riskgrupp, arbetar hemifrån medan barnbarnet är hemma från skolan av samma anledning. Min andra dotter får inte göra sin praktik på den utbildning hon går. Och min son, som är au pair i London, blir hemskickad. Detta i relation till död ses naturligtvis som mindre allvarliga konsekvenser, men ställer ändå till med vissa följdproblem för dem. Hos mig fladdrar en ständig oro kring hur det ska gå. Och vad händer om min äldsta dotter får viruset och inte klarar sig? Då står mitt älskade barnbarn helt utan förälder. Nej, det får inte ske. Må allt lösa sig till det bästa. Just nu prövas människan till sitt yttersta. Pest och kolera ska ju vara något som var och inte som är. Inget facit finns. Vi står handfallna, rädda och frustrerade och kan bara hoppas att lidandet blir så lindrigt som möjligt. Om det är möjligt. Vi har inte kontroll över den situation vi befinner oss i. Och det är en ny erfarenhet för oss som lever i vår tid. Och särskilt i vår del av världen. Här kommer låten Change med Lana Del Rey.
There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a bomb. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in highly, and it's coming in strong. Lately I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to sympathize when no one gave a damn? I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to wanna try? But change is a powerful thing. People are powerful beings trying to find the power in me to be faithful. Change is a powerful thing. I feel it coming in me. Maybe by the time summer's done, I'll be able to be honest. Capable of holding you in my arms without letting you fall when I don't feel beautiful or stable. Maybe it's enough to just be where we are, because every time that we run, we don't know what it's from. Now we finally slow down. Close to it, there's a change gonna come. I don't know where or when, but whenever it does, we'll be here for it. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in so of a song. There's something in the water, I can taste it turning sour. It's it's bitter, I'm coughing, but now it's in my blood. Lately I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to sympathize when no one gave a damn? I've been thinking it's just someone else's job to care, 'cause who am I to wanna try?
I många år har jag arbetat i skolans värld. Först som personlig assistent åt en flicka med en CP-skada. Sedan utbildade jag mig till lärare och några år senare till specialpedagog. Och det är ett av mina yrken idag. En specialpedagog är som barnens eller elevernas fanbärare. Vi finns för att värna om deras rättigheter. Se till att de som behöver får adekvata insatser och hjälper till att implementera dessa. Som specialpedagog känner jag ofta att det inte räcker till. Särskilt kände jag så när jag arbetade i grundskolan. Jag har även jobbat i särskilda undervisningsgrupper och i särskolan där resurserna varit lite mer gynnsamma. Sedan ett år tillbaka arbetar jag alltså i förskolan istället. Det är det bästa jobb som specialpedagog jag har haft. Det är där hos de små barnen grunden läggs. Det är där vi måste lära de små hur man samspelar med varandra, hur man kommunicerar och uppför sig schysst, som ett komplement till hemmet förstås. Det är där vi måste finnas som trygga grundpelare och uppmärksamma om något inte stämmer. Det är där som intresset för siffror och bokstäver ofta vaknar. Det är där vi kan berätta om vad virus är för något. För just nu handlar mycket om det även i de små barnens värld. Många barn är hemma med sina föräldrar, särskilt de barn som är i en riskgrupp. Barngruppen är alltså små och personalen kan inte nog tjata om hur viktigt det är att tvätta händerna, nysa i armvecket, att inte vara uppe i varandra hela tiden. Och vid matsituationen är varannan stol tom för att de inte ska sitta för nära. Det är inte det lättaste att tänka på om man är i förskoleåldern. Men det finns saker som är positivt med det här också. Personalen upplever att de hinner ge enskilda barn mer uppmärksamhet än annars. Barn med myror i brallan mår bra av mindre gruppkonstellationer och förståelsen för varandra har utvecklats. Effekterna är tydliga. Och i det stora hela är konsekvenserna än så länge ganska små. När jag spelar in det här avsnittet har inga förskolor i det område jag arbetar i slagits ihop, vilket tillhör nästa steg i våran pandemiplan som nu mer finns. Just nu befinner vi oss i läget innan det, som bland annat innebär att rektorer, biträdande rektorer och vi som är specialpedagoger är stationerade på en och samma plats istället för att åka runt. Möten sker via nätet och i telefon. Just nu hanterbart helt enkelt. Det vi inte ser är vad som händer innanför vissa barns dörrar där hemma. I Läkartidningen den 15 april skriver några läkare om just detta. Och jag citerar. Vi som dagligen arbetar inom barnsjukvården och regelbundet samverkar med socialtjänst, polis och rättsläkare kring barn som far illa ser dock att många barn drabbas hårt av pandemins följder. Ekonomisk och social oro, ökad alkoholkonsumtion i hemmen och våld i nära relationer till följd av coronapandemin påverkar barnen starkt. Kvinnojourer, BRIS, Barnens rätt i samhället och andra frivilliga organisationer vittnar om ett ökat söktryck från barn och deras familjer. Vi önskar att regeringen och svenska myndigheter på ett tydligt sätt lyfter frågan om pandemins effekter på unga individers hälsa ur ett brett perspektiv. Personal som arbetar med barn i förskola, skola, sjukvård och socialtjänst bör uppmanas att vara extra uppmärksam, ställa frågor till barn om deras hemsituation samt reagera och agera vid tecken som talar för att barnet far illa. Det här är något som vi som arbetar i förskolan möter, oavsett om vi har en pågående pandemi eller inte. Men just nu är det såklart extra viktigt att tänka på. Och om en ökning av fall med barn som far illa sker, är vi beredda. Men jag hoppas givetvis att konsekvenser som dessa blir minimala. Förutom mitt jobb som specialpedagog driver jag ett bokförlag. Och det tog ett tag innan jag själv tänkte i banorna att jag som företagare skulle kunna drabbas av det här med coronan. Först slog det mig inte alls. Sedan var det som att jag omedvetet tänkte att det hände bara andra. Förmodligen ett rent mänskligt försvar. Och givetvis är det trist att komma ut med en roman i dessa tider utan att kunna anordna en releasefest IRL. Överhuvudtaget är det tråkigt med inställda evenemang såsom bokfester och författaruppläsningar. Bokmässan i Göteborg i höst är i fara och ett bokhandelsras sker med uteblivna intäkter i företaget som resultat. Men jag har också haft turen att ha coachinguppdrag hela tiden som dessutom inte kräver mänsklig direktkontakt. Och mitt arbete som specialpedagog ger mig en trygg inkomst varje månad. Jag har en vägg i lä att luta mig mot medan stormen rasar. På så sätt är jag lyckligt lottad. En reflektion jag gjort som jag inte var beredd på och som rubbat min egen livsuppfattning en aning är att min ständiga och lite plågsamma strävan att bli egen på 100% inte längre är lika fast och orubblig. Det är lite sorgligt, men samtidigt har det lyft bort en börda från mina axlar jag gått och burit på länge. Kanske lever vi i tider då vi inte kan sträva efter sådana saker lika självklart som tidigare. Kanske måste vi inse att vi behöver göra avkall på sånt som tidigare varit oss givet. Om man ger sig ut i världen till länder där människor lever under helt andra villkor än vad vi gör, är det mest troliga att man inser att vi har det förspänt i vår del av världen. Även om det givetvis finns mer att önska, även hos oss. Ungefär så är det med coronaviruset. Livsfarliga sjukdomar är något som härjar i andra delar av världen, men inte här. Men det stämmer ju inte, för nu är det här. I och med att corona har tagit över vår tillvaro mer och mer, gror även konspirationsteorierna. Igår läste jag i webbtidningen Läget, som görs av journaliststudenter vid Stockholms universitet, om detta. De har sammanställt några teorier och en är att Bill Gates skulle vara skyldig till uppkomsten av viruset. Detta för att han har donerat pengar till ett universitet i Kina där viruset har konstaterats i ett försök att sabotera den kinesiska ekonomin. Andra teorier menar att coronan kommer från 5G-strålning, att kinesiska lyckokakor skulle sprida smitta. Att kolloidalt silver skyddar mot viruset och att viruset skapats i ett kinesiskt laboratorium. Det sistnämnda är dock intressant. För vi vet att det finns ett laboratorium som sysslar med virus för att finna vaccin och tester i staden Wuhan i Kina. Och vi vet att det var i samma stad viruset först upptäcktes. Och det var där pandemin började. Redan för 2 år sedan larmades det dessutom om brister i säkerheten på samma laboratorium. En forskare vid namn Xi Chengli och med smeknamnet Batwoman har under de senaste 16 åren varit på virusjakt. Bland annat har hon lyckats spåra SARS som är en sorts coronavirus till fladdermöss. I tidningen Daily Mail den 11 april skrev de att just den forskaren som 3 dagar efter coronans utbrott funnit viktiga fynd för att kunna utarbeta just vaccin och tester har tystats ner. Detta för att inte orsaka allmän panik i världen. Det som gör teorin om att corona skulle komma från laboratoriet till en konspiration är den forskning som pekar på att virusets arvsmassa gör att det inte kan konstrueras i ett laboratorium. Bakom detta ligger 27 forskare som uttalat sig i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet. Huruvida dessa teorier är konspirationer eller inte är inte min sak att avgöra. Men nog är det intressant alltid. Vad är frihet? Frågar sig Thomas Di Leva.
Släcker alla lamporna och sen kommer alla tusen nålarna. Ja, de säger att det här är bra för oss. Vill du följa eller spikas på ett kors? För de räknar alla dårarna. Vad är frihet? Vad är frihet? Vad är frihet? Vad är frihet? Så du sitter fast i bruset varje dag och du låtsas att din plats i kön är bra. Snart kan vad som helst förföra dig. Det finns de som flyger fria i sin bur. Det finns fria som är fångade som djur. När allt blir tyst kan ingen höra dig. Vad är
lite metaforiskt skulle man kunna säga att skrivandet är mina lungor, mitt hjärta, blodomlopp och skelett. Det är det som får mig att andas, får blodet att kunna pumpas runt och det som gör att jag står upp eller sitter ner när jag skriver. Jag har flera manus i sitt inledningsskede och det svåra är nu att bestämma mig för vilket av dessa jag ska koncentrera mig på. Ett påbörjat feel good manus eller manuset i genren magisk realism. Den historiska romanen eller kanske de där dikterna äntligen ska få en ärlig chans. Jag skriver egentligen inte poesi, tycker inte att det är en konst jag behärskar. Men de där dikterna har faktiskt något. Och så gillar jag verkligen huvudkaraktären i min feel good bok. Men historia, ja, det lockar ju verkligen. Men det skulle det också göra att sätta sig in i en ny genre jag aldrig testat för. Den förhöjda verkligheten, alltså den magiska realismen. Ja, ni hör ju. Det här är ett för mig omöjligt val. Jag får helt enkelt singla slant. Nej, jag skojar bara. Jag måste sätta mig ner med varje manus, skriva en liten bit och känna efter vilket som väcker min skrivlust allra mest. Ja, så får det bli. För om det ska bli något skrivet så måste jag välja. Jag tror att inom en relativt snar framtid kommer vi att få se många skildringar om corona. Redan nu skrivs böcker i ämnet. Nordiska museet samlar in allmänhetens vittnesmål och i Sundbyberg utanför Stockholm finns ett plank där man som förbipasserande kan sätta upp sina tankar och reflektioner. Men det är inte bara kreativiteten som vaknar utan även medmänskligheten och kärleken. Vi har redan sett mängder av fina initiativ. Människor hjälper andra med handling, syr munskydd, tipsar om hur man själv kan göra handsprit, klipper till förkläden och skriver ut delar till visir 3D-spelare för att bara nämna några. Banken erbjuder amorteringsfri tid till de som behöver och vittnesmål från sjukhus sprids på nätet. Både fantastiska nyheter om 100-åringar som tillfrisknat, men också om sorg och tragedi förstås. Ett inlägg som berörde mig väldigt djupt var en sjuksköterska i New York som berättade om hur det är för henne att varje dag jobba med de coronasmittade. Hon grät sig igenom hela inlägget. En manlig sjuksköterska i Sverige delger sina reflektioner efter och inför nya arbetspass. Starka människor, ni skulle bara veta hur viktiga ni är. Parallellt med coronans utbredning har jag börjat tänka och faktiskt längta tillbaka lite till det obekymrade 80-talet. Eller som i alla fall i mångt och mycket kändes så. Visserligen hade vi de första fallen av HIV/AIDS på 80-talet, men om man var försiktig visste man att man skulle klara sig. Min tonårssjäl sköd av glädje, hopp och tillförsikt inför framtiden. Av pudel permanentat hår med tuperad spretig lugg, axelvaddar och pastellfärger kontra Bob Marleys rastamentalitet och hårdrockarens svart klädsel. Och jag var allt detta. Hade redan då svårt att välja. För alla hade något som jag gillade. Och så är det än. Jag har svårt att såga något rakt av. Det finns liksom alltid något gott. Nästan i alla fall. 80-talet tillhörde förflutna. Men att längta tillbaka lite är som en lisa för själen faktiskt. Eller så är det bara en sedvanlig ålderskris. Beror på hur man ser det. För min del har i alla fall även musiken fått en renässans. Och medan jag jobbar och skriver lyssnar jag som besatt på Tracy Ullmans My Guy Is Mad At Me, låten Flashdance från filmen med samma namn, Laura Branigan, Josie Carton, Jennifer Rush, Elena Miles, Alphaville, Howard Jones, Europe, Scorpions, Metallica med flera. Ja, ni hör ju, jag är allätare. Det finns något gott i det mesta. För att inte tala om musiken från filmen G som i gemenskap. Vilken dundersuccé det var. Jag ser filmens popband Barn framför mig på den stora scenen i slutet av filmen. Jag står på ett berg och ser tre vilda hav. Ett av dem är jag. Igår var jag svag. Drömde om övertag. Glömde bort barnens lag. Om något ska kännas bra måste det komma från mitt inre jag. Och jag njuter, återupplever valda delar då förstås. Inspireras, får lust att skriva om det. Hur det var då och hur det är nu. Nej, nu får jag hejda mig. Inte ännu fler skrivprojekt att samla på hög. Låt oss njuta av en riktig 80-talsdänga istället. När jag och en kompis var i England på språkresa 1985 gick vi på disco och vi partade och förälskade oss. Och då lyssnade jag väldigt mycket på den här låten med Lili och Sussi. Jag återvända till det som jag har gått och funderat på ett tag, nämligen frågan kring vad corona egentligen handlar om. är det enbart ett farligt virus som vi ännu inte vet hur vi ska hantera, med konsekvenser vi inte ens kunnat drömma om? Eller kan det handla om något mer? Min egen känsla och personliga tro är att det vittnar om något större, och med det menar jag att det måste finnas en mening med det här virusutbrottet. Förutbestämt? Kanske inte. Men i alla fall vill jag se det som att det kan lära oss något. Kanske kan det till och med finnas ett viktigt underliggande budskap till vår värld. Men vad skulle det vara då? Kan det inte bara vara ett virus som kommer och sedan, när tiden är inne, försvinner? Jo, absolut. Men tänk om det faktiskt har något att förmedla. Sådana tankar har jag gått omkring och fnulat på ett tag. Samtidigt så vet jag ju att jakt och skogsskövling skapar problem för våra ekosystem och sprider smittor snabbare. Kanske kan det ha något med saken att göra. Så för några dagar sedan dök jag på några intressanta artiklar. Den ena, en essä av konstnären Björn Ola Lind. Hans budskap är just detta, att skövlingen av djungler driver de vilda djuren mot bebyggelse när de inte längre kan finna föda. Och från djunglerna tar de med sig okända virus. Även jakt, djurhandel, trångboddhet och att vi faktiskt rör oss över hela världen kan vara orsak till att nya smittor sprids lättare. Detta har forskare varnat för redan tidigare. I den andra artikeln intervjuas Lennart Balk. Han är professor vid Stockholms universitet och tror att coronaviruset kommer från en djurmarknad i Kina. Och att uppkomsten beror på brist av vitaminet tiamin hos djuren. Om djur inte får i sig tillräckligt med tiamin försvagas deras immunförsvar och gör att smitta lättare överförs från djur till människor. Orsaken till att djur inte får i sig tillräckligt med tiamin tros ha med föroreningar, klimatförändringar och rubbade ekosystem att göra. Balk säger också att coronaviruset SARS-MERS har kopplats till fladdermöss och att det är troligt att det nya coronaviruset har koppling till just tiaminbrist hos djur. Konstnären Björn Ola Lind har arbetat med ursprungsfolk i 30 år och tar exemplet med folket Mamos i Colombia, som är en äldre kultur än Inka-kulturen, och menar att coronavirusets budskap är att visa hur allt hänger ihop, att allt och alla på vår planet tillhör en och samma familj och är beroende av varandra. Och här måste jag stanna upp, för det är precis det jag har gått och tänkt på. Nu får mina tankar och reflektioner omedelbart ännu djupare innebörd. Ja, allt hänger ihop. Alla är vi beroende av varandra. Vi, och då menar jag människor, djur, växter, organismer och allt, alla är gjorda för samexistens. Vi kan inte, vi har inte råd med att vara egocentrerade. Vi måste gå sida vid sida. Vi måste rida ut stormen tillsammans och gemensamt stå stadiga när jorden skälver. Mamos menar även att mänskligheten inte funnit sin roll än i det som de kallar skapelsen. Själv tänker jag inte i termer av skapelse på det sättet. Men samtidigt ligger det något väsentligt i deras reflektion över att vi ännu inte funnit vår roll på den här planeten och att vi använder och utnyttjar den på ett sätt som är utöver jordens förmåga att kunna ge. Mamos menar att vi strävar mot modernitet, utveckling och framsteg, och de kallar det för mänsklighetens omedvetenhet. Och att vi också har en tendens att fokusera på det som vi är rädda att förlora. Istället måste vi vara observanta och se vad vi kan lära oss av detta, i det här fallet coronan. Hur vi kan leva på jorden genom att skapa så små avtryck som möjligt och på så sätt hjälpa till med att återskapa balansen i ekosystemen. Det är Mamos tydliga budskap. Nu ska ni få lyssna på Caroline och låten Mother Earth.
to the trees, listen to the spirits of the earth begging us please stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep begging us please stop listening to greed. She sent the drought to warn us, she sent the storms to scold us, but we don't listen. We burn and we break and we take and we take and we take till it's too late. Oh, where did the beasts go? Where did the trees go? Where will man go when he has lost the heartbeat beneath his feet? Feel her heart beat beneath your feet, heart beat beneath your feet, heart beat beneath your feet. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth begging us please stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep begging us please stop listening to greed. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth begging us please stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep begging us please stop listening to greed.
Oavsett om det medföljer ett budskap med corona eller inte, så kommer det alltid att finnas ett före och ett efter virusets framfart. En förändring sker oavsett om vi vill det eller inte. Men just nu vet vi inte hur framtiden kommer att se ut. Om vi låter julen snurra igång precis som innan, eller om mänskligheten har förändrats. Om detta kan vi just nu bara spekulera. Jag vill avsluta med min personliga önskan om att medmänsklighet, kärlek, uppfinningsrikedom och kreativitet fortsätter att blomstra och gör oss alla mer medvetna om hur vi måste ta hand om varandra och den fantastiska jord vi lever på. Jag hoppas att vi fortsätter bygga världen på ett mer medvetet sätt efter att coronaviruset har tonat ned sig. För det tror jag att det kommer göra. Och jag tackar och önskar dig som lyssnat allt gott i tider som säkert rubbat de flestas livsuppfattning på något sätt. Roger Pontare bygger en värld. We'll be right back.
som var. Vilken väg ska jag gå för att fly? Jag vill bara vara fri, ensam i mig själv, ensam med mitt jag. Ser en mening i allt. Här är liv, här är liv, evigt liv. Jag bygger en värld och en sol. Rösten kallar